Ja, hur var det då?
Ja, min mamma. Hon hade sett det där en korsväg. För hon ville se hur han var skapad som hon skulle få. Och hon såg där långt in på midsommarnatten. Och så komma till slut en kär och bär på en dörr. Och då förstod hon, det är en snickare jag ska få.
Jaha.
Så gick jag hem och var glad över det. Då var nöjd hon.
Jaha.
Att få en snickare.
Ja.
Hon berättade många gånger. Men pappa, han bara skrattade åt det där.
Jaha.
Men så hade jag en kusin. Hon skulle gå på midsommarnatten till en korsväg. Och hon skulle inte säga någonting från det hon gick i. Men var mycket söt jänta, hon var kusin till mig.
Ja.
Lite Hanna. Hon var lite äldre än jag, 2 år äldre än jag. Hon var granne. Jag tyckte mycket var med det jänta.
Ja.
Bara tyckte om, inte var det någon sån där amor som man älskar på dess.
Nej.
Så sa hon, jag ska ta och gå och till en korsväg. Eller vägkorsning. Och sitta där henne, eller stå där henne tills jag får se. Ja, hon tar inte landsbygden, det är inte min kände. Hon gick dit. Och jag ville följa henne och se på avstånd. Hon skulle få se någon.
Ja.
Jag är alldeles säker att jag får se. Bara jag kan hålla mig tyst.
Ja.
Men jag måste gå hem nu först. Och gå hemifrån. Ja, jag ska gå med det. Och du behöver bara nicka då du vill säga ja.
Ja.
Och du får bara ruska på huvudet och jag säger nej. Och så följs vi väl då. Ja, jag ville avråda henne. Jag sa, du får inte se då. Du får inte se då. Jo, så gick vi iväg. Jaha, nu har jag några karameller här. Jag läggde i, hon hade en kofta.
Ja.
Ska jag lägga några karameller i din ficka?
Ja.
Ja, du får inte ta dem än inte. Ja, så for hon så där. Och jag lade dit en karamell efter en karamell. Och sa, nu kan du ta en karamell till höger ficka. Hugga då, var en groda där. Hela afton var förstörd.
Ja.
Jag hade ju vunnit mitt mål. Ja, du är då alldeles. Du är då så förarglig, men jag kan inte bli arg på det heller. Så. Nej, jag kan ju inte, det är så skojigt. Ja, nu går jag hem och lägger så. Men då ska jag gå och vaka och se på ett tak, från ett tak, sitta på kroppåsen på en stuga som är flyttad minst 3 gånger.
Ja.
Och det, som det har farit liktåg förbi. Det fanns en sådan på Selsåken.
Ja.
Jag ska kliva upp på taket och sitta där.
Ja.
Fram på den. Får se om jag får se någonting. Jag tänkte kanske man kan inbilla sig. Och jag kliv upp där och vart ganska trött. Jag satt där och tyckte jag var död. Mina syskon gick, de skulle gå och dansa dem.
Ja.
På en annat ställe. Men jag tyckte inte alls om de där dansbanorna. Jag ville inte, jag var dålig att dansa också.
Ja.
Så jag gick dit och ja, de fick väl säga, de fick säga, ja, Georg gått och titta på det också, de fick tro det då. Och tänkte, då var det en, alldeles in till landsvägen, men ner mot ån som flöt förbi.
Ja.
Så var det daggräset. Och så det var lite fuktigt i luften. Och så 1, 2, 3, när jag sitter där, så sitter en, så kommer en flicka gåendes och bärande i hand en liten väska. Och kommer sakta i gräset klivande mot ladan. Det var en lada. Och jag började bli riktigt rädd. Ska jag få se någonting?
Ja.
Hon var grönklädd. Och jag hade, så gott jag kunde se, var hon väldigt snygg.
Ja.
Och hon tittade upp till sist och vart rädd. Är en människa, frågade hon. Och jag var glad att hon först frågade. Ja, det är en skolpojke som heter Georg Bergfors. Vad heter du? Det talade jag inte om, sa hon. Och så kom hon upp. Och jag sa, det blir snart regn. Gå in i ladan och lägg er här. Ja, alltså, du ska lura mig in i en lada, sa hon. Nej, jag ska stå utanför. Om jag var blöt så helst, det gör ingenting. Du är så snygg, gå och göm dig där i hö. Men låt mig få se på dig, du är ju så snygg, sa jag.
Ja.
Ja. Så gick hon där in och så började på skvala regnet. Och så sa, du behöver inte stå ute, bli blöt, du kan ju komma innanför dörren. Nej, då blir du rädd och tror att jag vill göra dig något förfång. Det ska jag, jag ska bli blöt så mycket som helst, bara jag får se på dig. Ja, men du ska inte, det sa jag envis. Var innanför så inte bli blöt och förkyla det. Ja, jag gick då in och satt mig där och berättade historier. Och jag ville veta vad ni heter. Det kan jag inte tala om så. Men då ska jag fråga. Hon var hos en fru efter Ådalen, fru Sara. Som var allas beundrade fru. Hon var gift med en skeppare. Trogen, renhjärtad fru. Men var så vacker att alla unga män uppvaktade henne på Saradagen i Slottan. Och där var hon i hennes sällskap. Och den frun hade varit någon, hon var född i Multrå.
Yes.
Och Erik Modin,
ja,
hade forskat upp att hon var född utom äktenskap. Men hon var så snygg att det ska få in ut ångbåtarna
Strömkarlen
eller Sollefteå, vilka, ja, det var. Så, eller någon annan, det var någon annan som gick här också, Yngve. Så att hon blev, det var en som blev förtjust i henne och gifte sig. Han hade pengar och rik. Och hon slog sig till att läsa, lära sig franska bland annat. Så hon var inte duktig, han hade guvernanter och han, ja, kostade på henne vad som helst.
Ja.
Och det är min, det är ingen annan som är Åga, sa han. Det är ingen annan än jag som Åga,
mm,
äger henne. Och jag tror inte alls det var någon annan som ägde henne heller.
Nej.
Det var en som heter Johan Kvist och hittade en bok om Ådalen, han, ja, försvarade henne. Och jag försvarade henne i boken Sollefteå.
Ja.
Ja, som jag nyss har visat dig.
Ja.
Jag kommer in på den där av annan anledning. Och kunder till Mygret. Och du förstår att hon inte ville tala om det. Och jag förvånar mig. Men då ska jag fråga Hanna. Ja, jag träffar väl henne, ja. Då hade hon gått fel. Hon kom från Bollsta. Hon kom nerifrån. Hon skulle vara hos min kusin över midsommaren. Och hon hade sagt att hon kom till Angsta. Så skulle hon gå vika av till höger. Men de hade sagt vänster. Så hon vikade av till Bursjövägen och kom till Bursjån, så tänkte jag ska inte gå över Bursjån, det vet jag, utan följde den tills hon kom mitt för ladan. Hon gick där i omarker, det var väldigt dålig terräng där, hon var alldeles blöt, stackaren.
Ja.
Och skavde utav kvistar och allting, illa med faren. Ja, vi ska skynda oss gå hem till Hanna. Jag lämnade av henne hos Anna då.
Ja.
Hanna som bodde och kan var granne till oss.
Ja.
Och dagen efter oss så följdes vi åt på Västernsjö till mormor. Och vi var tillsammans, men jag nämndes inte fråga medan hon var där. Vad hon hette och vad hon var. Hon var, jag har fått för mig att hon var från Närke.
Ja.
Men mera visste jag inte. Hon var äldre än jag. Det här var väl 1899 eller 1900 ungefär. Jag var gymnasist.
Ja.
kanske 1901. Och så jag fick inte veta det. Men på sommaren efteråt, på höst, på juli eller augusti vad det var, så var det en folkfest i Nora, i Nordvik, där det var en lantmannaskola.
Ja.
Och jag talade visst om att min syster Alma var förtjust i en som heter Nolander där. Och så hon ville fara dit. Och jag far med, sa jag. Och då sa Alma, du kan ju gå här i parken, det var mycket folk. Så. Det var skyttefest, skyttefest hade man då. Du kan gå här tills du får tag i någon som är trevlig. Och så, och jag sökte igen den Nolander som beundrade min syster. Och sa, vi står här tills vi får se någon som är snyggt. Så får du ta den och jag tar den jag tycker är snygg. Och så ett och till fick han se Alma, ja jag tar syster din, ja jag går. Så får du söka den vilken du får. Ja, jag har sett den redan. Samma flicka. Och du förstod, jag sökte igen henne. Och vi sökte nog lite trevnare där. Det var ju dans och det var folkdanser och kaffe och saft och vatten. Och så. Men jag sa, det här är så tråkigt. Kan vi inte, vi ro över till den här holmen det, och plocka konvaljer. Det växer konvaljer där. Mm. Jo, så gärna. Så vi for dit över och låg i gröngräset. Hon var så söt. Men jag inte ens kysste henne. Jag var så rädd om henne.
Mm.
Och sen gick hela dagen och båten skulle gå tillbaka. Vi kom tillbaka. Vi var bland folk och satt och pratade. Och jag pratade om mina studier och min framtid. Jag skulle bli präst, sa hon. Jag ska nog till Lappland, sa jag. Jag visste då jag skulle till Lappland. Och ja, tänk om jag skulle följa så. Men jag kan inte. Och jag vet att hon var gift, hon hade inga ringar, hon verkade inte fru, inte. Hon verkade som en flicka på 22-25 år. Var äldre än jag. Kanske var äldre än vad jag trodde. Jag trodde hon var jämnårig, men det var hon inte. Hon sa, jag är mycket äldre än du, sa. Så du ska inte, du får inte bli kär i mig, sa. Du får inte bli kär i mig, för jag är ju äldre. Ja, du skyller på det, sa jag, med något annat. Och det måste vara något annat, och inte jag kan säga namnet. Så följde jag henne till båten. Och hon stod där och viftade så länge jag såg båten och tårarna rann. Hon grät, hon sa åt mig, tänk att vi aldrig får träffas mer. Vi får aldrig träffas mer. Kan du tänka det? Och hon försvann. Och jag bett Nils Kvist forska. Han har varit forskare i Ådalen. Ta reda på vad hon är för den. Och han har gjort vad han kan. Och alla, han har gått igenom alla som var skrivna. Även. Hon kanske var en sommar inte var skriven. På den där Västanå heter den.
Ja.
Den där platsen. Hon har försvunnit i mitt liv.
Det var egendomligt.
Det var så egendomligt. Och det, jag tror aldrig jag älskat någon som henne. Men hon försvann. Och jag måste finna mig i det.
Tänk.
Sen fann jag Anna.
Ja.
Hon stod på andra gatan och pratade med sin syster. Och då säger jag till henne. Ja, det här ska jag ta på min.
Ja, det berättade du igår, ja.
Ja.
Ja. Men det var en egendomlig händelse där. Och det är sånt där som kan ge upphov till folktro.
Ja.
Man kan ju tänka så att de tror att hon är övernaturlig.
Ja, till en början tänkte jag inte. Men så såg jag att hon hade en väska i hand.
Ja.
Det räddade mig. För övernaturliga har inte väskor, inte. Resväskor. Det var det som. Så annars så gled den tanken förbi mig. Tänk om jag utmanat ödet så att det kommer någon.
Ja.
Hon galopperade lungsot innan jag visste ordet av var hon död.
Hanna
som visste vilken det var. Nu hade jag kunnat övertala Hanna att tala om det alltid sedan.
Ja.
För Hanna tyckte om mig också. Vi var mycket goda vänner.
Ja.
Och jag hade, som kusiner tyckte vi bra om varandra.
Ja.
Men hon var lite äldre än jag och förståndigare än jag. Men jag ansågs vara väldigt oförståndig och lekfull och sånt. Jag var inte, de trodde jag var tokig.
Ja.
Att jag gick till skogen med en hängmatta. Jag lärde mig binda nät och ryscher.
Ja.
Det lärde jag mig av en skomakare från Graningen, nej, från Viksjö. Och då band jag en hängmatta och gick i skogen och bytte sängplats natt för natt hela sommaren. Inte hela sommaren, men ja, det vackra nätter. Och då ekorrarna sprang där och hjärpar satt och flög. Då låg jag i skogen och njöt och sov så gott i en påse.
Tänk.
Ja.
Ja.
Jag har aldrig varit skogsrädd. Mina syskon var skogsrädda.
Jaha.
Ja. Jag var aldrig rädd.
Nej.
Utan jag kunde gå i skogen och jag började titta på blommor tidigt. Tills jag upptäckte att det finns något som heter botanik. Och då blev jag ju alldeles galen i botanik.
Jaha.
Ja, ja. Och då hade jag syn så jag kunde se upp efter en bergvägg vad som växte. Och synsluttningar visste jag var fyndplatser.
Ja.
Och så fanns en plats där som heter Döraberget ytterlänes. Och det var ju så många egendomliga växter, relikter.
Ja, undra på att de ansåg det lite tokigt och gjorde någonting så ovanligt.
Och moster Anna sa, han har gått och skaffat sig två djur och åker bakom dem. Han säger till att han sett djuren bredvid varandra så att han kör ihjäl sig. Har djuren bakom varandra, det kan ju inte gå att köra på det sättet inte. Han är inte klok en gör. Det är värre ygat in. Men mun har som räck upp till mig öra så. Det är värre ygat in.
Ja.
Som mager igen. En mun har som räck upp till öra.
Det var en träcykel du gjorde det.
Nej, det var en riktig cykel. Ja. Träcyklaren gick så de höll inte mer än en dag. Så.
Anna så fick fattigjorna gå på roten som de sa.
Ja.
Eller gå och dygna.
Ja.
De var dygnjon.
Ja, det har inte, det uttryck har vi inte här inte.
Nej,
är det dygne här?
Jaha, men själva företeelsen hade ni väl?
Ja.
Att de fick gå runt i gårdarna?
Nej, det vet jag inte utav. De var hos ett visst folk tills de bytte.
Ja.
Och jag vet inte om det var riktigt sålts på auktion här. Utan de försökte komma överens med folket över en hygglig summa.
Ja.
Men inte hade de för roligt de som var där heller.
Nej, det fanns en fattig stuga i alla fall.
Ja, det var en fattig stuga. Ja. Så långt jag minns tillbaka.
Ja.
Ja.
Ja då. Ja, du höll på att berätta om hur du jagar.
Ja, det skulle bli mycket där. Jag jagade mycket varenda dag. Och hon, han låg och väntade och tittade på klockan och hon skulle snart bli sex.
Ja.
Han kom och skrapade på dörren om jag sov för länge och så jag sa till att nu ska du gå ut och ge så fint väder idag, lät han mig förstå. Och så gick vi.
Ja.
Och vi hade då haft en bra länge den där hund. Och han var ju så inställd på harar. Och jag ville inte att han skulle driva rävar. För det var jag inte, det tar så lång tid och jag måste ju gå hem i viss tid. Vi hade så ordnat att flickan Mina. Jag skrev, jag hade bara A, B, C, D, F, G, efter hon gjorde i ordning ryggsäcken.
Ja.
A betyder jag stiger upp klockan 6 och kommer hem klockan 8. Då ska det vara bara kaffepanna och någon smörgås. Men var det B, då är det 2, vi är ute 2. Då samma tid. Och C var det ute, vi är ute 3 och stiger upp samtidigt. Så jag sa bara siffran på kvällen. Hon visste precis, titta på dörren.
Ja.
Och så var vi då vi skulle komma hem klockan 10. Och vi skulle komma hem på, längre fram på dagen. Då jag var så pass ledig att vi kunde sådär. Och ibland hade jag någon jägmästare med. Ibland hade vi flera hundar och sådär. Men jag ville gärna avskilja en tid för ripjakt också. För harar tyckte vi inte om. Vi gav bort dem.
Ja.
Lapparna var mycket förtjusta att få skinnarna, säkert när de hade blivit vita. För de tog dem och hade dem i komsion, det är lapparnas vagga.
Ja.
Och så hade de klädde ungarna i dem för värmens skull.
Ja.
Så de kom till mig på jul, framför julen. Innan julen kom och frågade om jag hade någon nachgoja. Jag liksom nachgoja.
Ja.
Njommel, njommel heter på lapska. Ja då. Och de fick de där och var så glada över det där.
Ja.
Och så... Men sen jag hade fått den där stö, den där forstehunden som jag har talat om,
ja.
Då fick han vara med. Och han stod för ripor och för fåglar i allmänhet.
Ja.
Och då fick de inte blanda sig i varandras uppgifter, utan då fick den, han gå bakom tills jag hade kommit på fågelmarker.
Ja.
Jo, jag tog harmarkerna först. De var ja. Ju överallt. Och det var ju så mycket harmarker där de hade, hade såna odlingar på myrarna. Marvillus Henke, jordbrukaranden, hade gått fram genom Vittange på den där tiden. Jag var i Vittange då. Och en agro, eller jordbrukskonsulent som heter Vanhainen, han hade satt fart på jordbrukaranden. Han sa att alla bönder började odla och så grönfoder.
Ja.
Och där var det ju väldiga goda måltider för hararna. Hararna, inte hararna. Hararna.
Jaha.
Så att de vart avundsjuka på dem, ja, på dem som ägde det så närbelägna åkrar att jag först gick dit och jagade.
Ja.
Man gick ju inte så långt och man kunde gå på att ta kortare håll. Så de kom till mig och sa, vad har vi gjort pastorn för ont som aldrig vill jaga på mina marker? Vi har ju så mycket harar där. Då jag sparkar under den här, åt en härsa så springer ut två harar på en gång. Och ingen bössa har vi inte, vi kan skjuta heller förresten. De springer ju lika fort som skottet går.
Ja.
Jag förstår förresten inte hur det pass som kan skjuta. Han skjuter ju aldrig stillasittande, utan endast springande och flygande djur. Ja, de ska ju rätt att kunna rädda sig, säger jag. Ja, ja. Och men då jag blev trött hade fått fem harar, då tyckte jag hade börda nog. Då tog jag aldrig någon flera harar. Jag sköt inte flera. Utan då fick det vara och jag tog, gick över till riper. Då kunde jag ta så många som helst. Det var de lättare, det var de godare. Så att vi företog oss. Då släppte jag fram först i hunden.
Jaha.
Och då var han glad men mycket kunnig. Och han, men det var den tiden... Vi inte hade mat så vi kunde inte få mat åt hundarna. Tänk, under flera månader upphörde jag att äta bröd för att hundarna skulle få det istället. För vi hade, då vi köpte hundbröd så gick det rätt genom hunden och kom ut i samma form som de hade ätit upp. Det var bara sågspån. Och de, jag tyckte det var så synd om hundarna.
Ja.
Då hade vi dessutom en tredje hund. Frun hade blivit förtjust i en svart lapphund som hon onödigtvis höll i gården. Han gjorde ju ingen nytta med den tjusade frun, och det tyckte hon var tillräckligt, och tyckte jag med förresten.
Ja.
Att han fick ju leva då. Men vi måste göra mig av med den där. Sen jag hade haft den en tid och jagat och fått många ripor för den där. Vi tog hela kullar ibland om vi hade tid på oss.
Ja.
Han bara gick fram liksom, hade slagit ner, stod tills de lyfte och jag sköt två. Ibland kunde jag bomma förstås. Så jag fick ingen. Men då fick jag gå till nästa nedslag. Och så det hålla på tills jag... Hade jag tid kunnat ta hela kullen. Det var synd att lämna in och två efteråt också. De fick. Så vi hade gått om riper i prästgården. Men så kunde jag inte ha alla hundar. Den där lapphunden... Den skänkte hon till en tant i Luleå. Han, den första flygmaskinen som passerade i Vittange fick en passagerare. Det var en svart lapphund som fick flyga till Luleå. Mm. Och det blev jag med den. Jag var glad för att jag fick lite mera bröd över åt mig. Och sen den andra kunde vi inte heller. Men jag gick ut och skulle avprova den och farväl säga... åt honom på en jakt. Så jag gick över till, jag minns så mycket väldigt, vi gick till Reikekivirova heter det. Reike betyder hål, kivi betyder sten, rova betyder sluttning, berg. Jag gick till det där och där var det Koppelo, där var det tjäderfågel.
Ja.
Han heter Koppelo, som har hetat Kompelo förut, men i Kompelos vara heter ett berg. Skulle heta Koppelo annars.
Ja.
Men det här är samma, så det här är en assimileras med pi. Så det var Koppelo bara. Det ja. Var tuppen.
Ja.
Och röjen heter, ja det går jag, det heter på hönan, vad heter den på svenska, på mål här heter den röj.
Ja.
Jag kommer kanske inte att röja, jag vet inte ja. Det. Och den var ju lite mindre. Och de var väldigt svårskjutna. Det var inga fåglar som var så skygga för stående hund som de. De stod inte så länge och de stod plötsligt, lyfte om dem man, och lyfte så plötsligt bakom ryggen på en. Så man kunde, de passade sig då, prästen, då jägaren tittade åt annan håll. Då stack de iväg. Så det var det. Men den där gången då jag jagade med honom sista gången, då tänkte han, jag ska göra huset i Mosnö till Lagsnö. Så att han gick sakta fram och så lyfte ena tjäderhönan och jag sköt den. Och så gick han inte därifrån. Jag sa, kom nu, den är ju skjuten. Nej, han stod ändå. Jag avancerade och går fram då. Och lyften, så den lyfte. Nej, han gick inte ur fläcken. Avans. Ja, nu har jag svamlat en smula här. Jag måste göra en rättelse. Både jag och tjädern ber om ursäkt. Jag sa att tjäder heter Koppelo. Men det var fel. Tjäder heter Metso. Och om det betyder skogsbo vet jag inte. Skog heter ju Metsa. Men det är tjäderhönan som heter Koppelo. Ibland Kompelo i namn. Kompelo svara till exempel. Och det var den som jag förklarar vara den mest svårskjutna. Den heter på landsmål här i Ångermanland. Röj. Jag hade skjutit den ena. Hon låg där död. Men som sagt var, hon gick inte. Jag markerade tydligen en tjäderhöna till. En osynlig tjäderhöna. Jag tittade åt alla håll. För de brukar ju vara på marken allihop. Nej, men så råkade jag titta upp efter stammen på en tall som var i närheten där. Och där satt tjäderhönan. Så jag måste sjasa iväg den. Det vill säga, lät hund röra på sig mot stammen. Då flög den. Och då sköt jag den. På det sättet fick jag hela de bägge tjäderhönorna, som är väl sällsynt att få skjuta dubblé på två Koppelo. Men jag kom även ut på en jänke, en myr, en våma, så att där fick hon korn på en flock riper. Det var den tiden då riperna låg nere på myrarna. Och det var lätt att ta dem två efter två tog jag undan för undan. Ibland sköt jag bonn, men ibland så fick jag bägge nere. Men till sist flög de så långt och det var lite dunkelt. Så jag måste lämna 2-3 stycken kvar utav hela kullen. Det var väl en 10-12 i kullen. Så duktig var hon, den där som hade fått i ersättning för att jag var vägvisare och tolk för 3 Göteborg matadorer som var ute och jagade på markerna där uppe, och jag hade hjälpt dem att få jaktmark och så vidare. Den där hunden kunde jag inte heller behålla i längden, utan jag måste sälja den. Och det var min fru for ner till Malmberget. Och det var en läkare som ville ha en hund. Och han frågade vad hon ville ha för den. Ja, den är värd 600 kronor, sa hon. Dels hunden 300 Och så är den uppövad. Att springa åttor framför jägaren är ju det oändliga tills han får slag på. Han ska vara alltid inom hörhåll och synhåll, men ändå söka i åttor. Så det är värt 300 kronor också minst. Ja, då vill jag inte köpa en sån. Jag kan ju ge 25 kronor. Nej, sa han, då får det vara. Då får doktorn hund om ni är snäll med. Ja, nej, jag ska, det är ju där jag vill ha en sån. Så, men alldeles utan nedsättning ska ni inte fara hem. Så köpte han en mycket fin tårta. Det så fina som man fick då, det var ju mycket, mycket trävaror i en tårta på den tiden. Men det var i alla fall vacker i formen och så där. Så vi fick, det fick vi för den där 600 kronors hunden. Ja, hade jag talat om den där svarta hunden, lapphunden?
Nej.
Jo, vi hade en svart lapphund som vi hade för en skönhets skull. Och för att min fru skulle ha någonting att roa sig med då jag var borta. Och den var mycket snäll och fin. Men alla lapphundar gläfsar så snart någon rör sig omkring gården så skäller de och blir alldeles tyst. Det är alldeles tyst och kolk far förbi där. Och det är ju lappens yrke som Koiran virka haukoman, sa finnarna. Det är hundens ämbete att skälla. Och lika så predikanten, sa predikanterna. Det är predikantens ämbete att skälla. Jesus skällde också, sa de. Han sa i huggormars arvföda och avföda och ni vitmenade grifter och ni, han hade ju många saker att tala om hur parisen och skrifter det var. Så att det hade, lydde ju mästarens röst när de liksom hunden skällde i sina bönemöten. Ja, hon, det var en annan fru som också ville ha lapphund. Han bodde i Luleå. Och då korresponderade de med varandra så att han fick skickas dit. Men han kunde ju inte gå dit det själv. Han begrips inte så pass mycket på att vandra dit utan eller springa. Utan vi, och det var ju inte någon möjlighet att få ner till Gällivare heller. 11 mil och sen var det 20, 30, 40 mil med järnväg. Det var det, 20 mil var det visst. Utan det kom en flygmaskin som råkade slå ner i byn och lyfte från älven och den tog den. Det var den första Vittangebo som flög till Luleå och det var den där svarta lapphund. Så blev jag av med den och jag fick tillfälle att äta lite mera bröd under den tiden vi hade 300. Nämndes jag inte äta, jag vet inte vad jag levde på. Det var de mest korover, det fanns ju, det kunde man få tag i, rätt lätt överkomliga. Vi hade köpt en get och den kostade lika mycket som en rik mjölkande ko. Och när vi mjölkade henne första gången så fick vi en halv kaffekopp med mjölk. Jag tyckte jag hade, för det dyrbara kostnaden så var det rätt lite. Men vi töjde och mjölkade mer och mer och vi gav oss inte förrän vi hade en kopp full och nästa mål var två koppar full och ett ut. Det hade vi en halv liter varje gång vi mjölkade henne, en på morgonen och en på kvällen. Och ibland så ökade det också så att vår nyfödda son, han var inte många månader gammal då, han fick utom rotmos. Utav, inte rovmos, rovors, kokade rovor som hade mosat sönder. Det var hans föda ett par år. Så det är underligt att han överlevde den där svåra tiden i första världskriget. Mm. Men det var nog den getmjölken som räddade livet på honom. Smör kunde man inte köpa, det var maximipris 30 kronor men inte fick man någon kilo. Pris för 30, man fick ju 35 och 40 men i smyg. Och vi är den som anmälde dem för någon myndighet. Han fick aldrig se en smörflinga sedan förrän kriget var slut.
Nej, det var nog det.
Jag hade en god vän i Karusando. Har du någon klippare? Ja. Hade en god vän i Karusando. Han heter Vitalis Canell. Och han brukade uttala så ofta om Vitalis, livet är en strid.
Ja.
Och det var något namn som han fick göra bekantskap med, vars innebörd han fick göra mycket bekantskap med. Han var ju liksom självskriven för Kiruna. Men efter 1913 blev det beslutat att Kiruna skulle bli huvudorten i församlingen och Vittangi skulle bli kapellförsamling. Och han var ju lämpad för det där, synnerligen lämpad. Han var skolkunnig och språkkunnig och lappkunnig och sånt där. Nej, de skulle ha en annan som biskopen hade lovat lite. Ja, jag ska inte gå in på det. Men det var en mycket stor besvikelse bland prästerna då de hade ordnat så att han inte kunde få det. Den som fick det kunde inte läsa. Han hade betyg på att han var kvinnskunnig. Men kunde inte skilja mellan syndabekännelsen och trosbekännelsen. Han förväxlade det i viss provpredikan. Och då han första gången skulle döpa ett barn i Vittangi så började han med vigselformuläret. Och så undrar han efter en stund, är jag på rätt ställe? Nej, sa jag, de är vigda förut för länge sedan, sa jag. Jaså, vill du slå upp var vi ska vara någonstans, sa han. Ja. Så läste han då och döpte bordet. Så gick det till. Detalj som jag inte ska ingå på här, det kan väcka många känslor. Men, och det får klippas som så anses önskvärt. Men han bad mig komma upp en höst, han hade en hund i bas. Och min hund, han var i andra, han var väl andra tenoren och sånt. Och de hade så trevligt tillsammans. Och lika begina på hara bägge två. Så han sa, jag har en trollhare. Och jag vill få utrett hur det förhåller sig med den haren. Vi måste dit upp, vi måste förbi kyrkogården. Och skaka oss upp. Det var ju is på älven på hösten. Men det var öppet strömmen så vi kunde ta oss fram med rodd.
Ja.
Och kom fram till en holme på Mornöälven. Nej,
Kunkemälven. Ja.
Och satt land där och hundarna ur båten. Och genast fick de drev. Och så drev på och gick runt holmen och vi såg ingenting. Det var lite snö där och vi såg träd överallt.
Ja.
Och harlort överallt. Men ingen hare. Och så var det dödstyst. Holmen var inte stor. Vi sökte den meter för meter. Fram och tillbaka gick vi. Och hundarna sökte fram och tillbaka och for som de galningar. Och sökte och fnyste och gläpsade ibland. Men ingen hare. Vart hade haren tagit vägen? Ja, jag sa, den där är nog en trollhare ändå. Jag trodde inte på att det fanns trollharar. Men det måste vara en trollhare. Vi har ju undersökt den så väl. Och holmen var inte så stor. Om den var 100 meter lång börjades kanske det. Och kanske 30-40 meter bred. Men det var ju inga buskar där. Utan var tuvor. Sådana där höga tuvor som ser ut som upp- och nedvända champagnebuteljer.
Ja.
Men de var frusna så var ingen konst. Vi gick där och till sist så började vi titta. Där tänkte jag att han har hoppat från och satt under något utskjutande del av holmen. Så men det kunde vi inte upptäcka heller. Ja, vi ska i alla fall titta i kanterna. Tittar du den där sidan så jag kan älska titta den här sidan. Och så kom jag fram. Så var det en björk som hängde ut där. Låg över en stråka vattnet som ni under. Så där haren kunde inte hoppa, för han brukar inte hoppa ut i strömmande vatten. Han kan nog hoppa på vatten och gå över åar. Men han vill inte gå över strömmande vatten, det vill han inte. Men jag ska titta närmare på den där björken. Löven hade fallit bort, men den var farlig konstig ytterst i. Och om jag tittade riktigt från rätt håll så befann sig att haren satt ytterst där ute gömd bakom inte lövverket utan kvistverket. Där hade den haft förstånd att gömma sig så fint att han inte var åtkomlig varken för hundars nos eller jägarnas ögon. Förrän just nu, då kom vi överens. Vi kallar den där för trollhare och lämnar den. Han får leva, han får överleva. Han är så klok den där haren. Ja. Det kanske kan bli en människa utav det med tiden. Och då ska vi inte mörda upphovet till en människa. Så vi får därifrån. Men då vi kom hem, då fick vi väldigt fart på en hare. Då sprang jag över på finska sidan, där var det Soando, ja. Och där var det fruset. Och jag sprang över på finska sidan och stod där. Ja. Och han gick förbi mig gång på gång, men utom skjuthall. Och så gick han tillbaka på svenska sidan och gick förbi kanell utom skjuthåll. Och så for han tillbaka, en gång gick han mellan Aita, mellan stolpeboden och köket i prästgården vid sågen. Men han gick in. De hade inte öppnat dörren till köket, så att han kom inte in i köket heller. Utan han försvann och var borta. Vi höll på med det. Han var påskjuten. Det var någon av oss som sköt på jorden och hoppade upp. Men det var för nära, så det tog ett bar ett tagel. Och han hade en röd fläck på ena sidan, så han inte led om mycket utav, för han var väldigt duktig att springa. Och vi höll på efter timme efter timme. Vi skulle ha den där, vi kunde ju gå ifrån den. Så gick jag upp på en slänt som var ganska hög, för jag skulle se hur han for fram. Vi kunde ju se på hundarna. Så kom han emot mig och jag tänkte, nu är du snart i väskan. Och han full fart mot mig. Men då han var utom skjuthåll, kanske 80-90 meter, något sånt där, kanske närmare en vän till mig. Jag skjuter inte, det är inte säkert att talen går fram. Så vände han och gick tillbaka på sina egna spår. Det var på en vall som hade uppstått och man hade dikat ut en myr.
Ja.
Och jag såg att han hoppade, stannade där och så gjorde han ett tvärhopp på flera meter över det in i skogen, och där tryckte han. Hundarna kom och sprang fram och tillbaka och var alldeles vill, bägge hundarna i tvåstämkör. Mycket trevligt att höra på. Ja. Så gick de där, men de kunde inte komma på tankarna att han hade hoppat ifrån det.
Nej.
För det hade han gjort så fint. Så att jag måste signalera, vi hade jakthorn väg två. Och jag signalerade till kanell att han skulle komma och gå till höger, rätt fram. Och han gjorde som jag signalerade, rätt fram. Och så då han hade hoppat, så sa stanna där. Och så stannade han där och så lockade på hundarna, visslade på hundarna. Så han förstod att han skulle ha dit hundarna och de kom dit. Och då först började, och då pekade jag, då såg han att jag pekade dit han hundarna hoppat. Och då kom hundarna på den och då kom haren mot mig och jag sköt den. Och jag tog den i bakbena och la den på en plats och gick emot kanell. Han var skjuten och låg död. Där. Och så kom vi. Och när vi kom fram, så var haren borta. Alldeles försvunnen. Ja, men, ser du inte till att haren är död? Han var död som en hare kan bli, sa jag. Blod droppade och ser du här, öronen hade släpat i snön och ja. Det blödde överallt. Han var död.
Ja.
Så han har inte sprungit av sig själv inte.
Ja.
Är det någon som har tagit den då? Ja, inte har han sprungit sen jag sköt på honom. Det kan jag säga. Så gick vi mer och följde spåret. Kunde se att den hade gått där. Och haren hade blött och gav märke med öronen. Men så kom han in på landsvägen och det var uppkörd. Där kunde vi inte se om han hade gått åt norr eller söder. Åt Soppero eller åt finska sidan eller vad han har tagit vägen. Då sa Kanell, då vet jag vilken han var stulen. Och vi var harmade, så hade jagat hela dagen och fått äntligen en hare. På korta dagar. Det var före jul. Och då tyckte vi det var ledsamt. Och vi gruffade mot fruarna som satt där inne och inte öppnade dörren. Och han sprung över prästgården. Ja, inte förstod vi det, inte sa de. Det var inte lätt att förstå. Men funderar han på kvällen, jag tror jag ska gå och hämta den om bitti, sa. Så gick han till en pojke. Han hade skaffat den pojken lärdom i att smida. Det fanns ingen smekare, sa han då. Och Kanell var den hygglig karl, han sa, jag ska lära upp dig till smedja. Om du vill det. Jaha, det var han tacksam för. Han bekostade läraren i Pajala. Pajala har med smedja att göra. Paja heter smedja. Pajala betyder egentligen smedjeplats. Och där är en gammal smeder från brukets tid, från Kängis tiden. Och han jagade också den pojken harar. Sköt dem på sitt. Ja. Sköt dem på plats. Överraskade dem. Han gick in och, har du skjutit haren? Nej. Har du tagit haren? Nej. Vill du öppna dörren till Aitan? Mm. Stort på boden? Nej. Då går jag, slår sönder dörren, sa han. Ge mig en yxa. Det fanns en yxa. Jag slår sönder dörren. Jag ska in där. Ja, jag låser väl upp då. Då hängde den där och dröp blodet av en fortfarande. Så tog jag haren, men först så skötte jag om pojken, sa han. Så han sköter, han kommer icke att skjuta någon hare mer utav mig. Han grät och sa, jag ska aldrig skjuta någon hare mer från kyrkoherden. Så. Det var den tilldragelsen. Han blev botad. Han tyckte det var otacksamt att han hade gjort så mycket för pojken. Så, och att stjäla en sak för en jägare eller nyskjutet, det är den största skam man kan åstadkomma.
Ja.
Själva bytet innan han är gjort upp.
Ja.
Finns inget större brott för en jägare. Ja.
Första julen i Vittangi, sa du.
Ja. Ja, det var en mycket mörk jul i klimatiskt förhållande. Jag tänkte jag kan väl göra lite nytta ändå, fara till en by som heter Tjorvek. Det betyder horn. Det kallas för horn. Horn. Ja, det har ett svenskt namn nu. Hornberget heter det nu.
Ja.
Och jag kan ju ha husförhör där. Och då kan jag ju åka hem på dagen. Jag far dagen före julafton. Och så kör de hem på julaftondagen. Men, eller på natten. Men då jag kom dit var det ett väldigt oväder. Kolossalt ruskigt väder. Så att på kvällen då jag skulle ge mig väg hem så sa de, det går inte att köra nu. Ja, men jag kan inte lämna Anna ensam där du och ligga borta. Hon blir olycklig hon då. Ja, men hon förstår väl att det är svårt. Ja, det kan vara bättre väder. Det kan inte hjälpa mig hem. Jag blir så ledsen. Då säger en som heter Larsson. Ja, min häst har gått en gång i år till Näsberg. Det var station ovanför Lakaträsk. Och han kan gå i sitt eget spår. Han är duktig att känna igen spåret. Så vi om... Jag tar skjutsar pastorn dit. Och så är det något tåg som går där imorgon. Någon malmtåg som kan stanna. Och ni kommer till Lakaträsk och då kan ni ta en skjuts därifrån hem. Det var en bättre körväg där. På vintern hade de körvägar överallt.
Ja,
jag sa det hyggligt. Så stoppade de ner med en släde. De kom ut med en lykta, men den blåste ut i sanden. Vi så tog vi tändstickor med oss och yxa har man alltid med sig i släden. Och så hade vi lite stickor för att göra upp eld. Och lite mat också. Starta väg. Det var som att köra rakt in i svarta mörkret. Mm. Och det snöade och snurrade runt snön. Som det kan vara i Lappmarken. Och det var en par tre mil då till station därifrån. Men först skulle vi komma till det ställe som heter Pajeltis.
Ja.
Det betyder, Padje betyder ovanpå, det är en hög plats. Det var en enstaka gård mitt i skogen. Men vi skulle först fara över Råneälven.
Ja.
Men det var vi oroliga för den är frusen på ibland och ibland är den öppen. Och det är både Strocker och Svandon där. Ja, vi hade kört någon timme så där och ingenting sett, men hästen gick och sökte sig med fötterna. Ja. Så stannade han. Men Jomalan avtade, sa han. Gud vad hjälp, varför stannar hästen? Det har hänt någonting. Och hästen gick inte längre. Så gick han och tittade efter och kände efter. Jag förstör inte många tändstickor, sa jag. Nej, det vet jag, sa han. Men han ristade så pass länge under mössan så att han såg. Det var viltallen. Hästen brukar stanna vid viltallen.
Jaha.
Ja, här är det. Nedanför där hade de en hydda så där.
Ja.
I backen, sluttningen.
Ja.
Där kan vi göra upp eld, sa han. Så gick vi dit och gjorde upp eld. Det var här, det var natten före julafton.
Ja.
Julkvällen. Och där satt vi åt och drack kaffe och hästen fick mat. Och så fortsatte vi.
Ja.
Och han berättade historier. Han berättade om...
Ja.
Om... Manalaiset, underjordiska.
Jaha.
Den där gamla vanliga om en som bodde under jorden och de hade byggt ovanför så det rann urin från lager ner på matbordet.
Ja.
Och det där berättade han så mycket. Men det... Ja, det... Jag låtsas vara intresserad. Men det som var mer spännande här är, där har Jussin Jocke frusit ihjäl, så han har farit samma väg, men här, just här, kom han inte längre. Nej. Där frös han ihjäl. Och han var halvuppäten utav järvar då de fanen. Och så var det stället till så var det ett annat. Han har sådana olyckor, så flera stycken på den vägen.
Ja.
Och så ett och tre så stannade hästen igen. Men vad nu då? Jo, vallad avtack. Åh Gud hjälpa oss, sa han. Han var listade av mig där. Ja, sa han. Nu tar han hette Pajkalla. Nu är det fara och färde, sa han.
Ja.
Vadå då? Här har renar sprungit över spåret. Hästen vet, han står och stampar och känner inte igen sitt spår. Och vi är hela Våma framför oss. Och den är så många kilometer. Jag minns 6 eller 7 kilometer bred. Och där flyter Råneälven. Jo, vi vet ju inte vad Råneälven är. Vi ser ju ingenting.
Nej.
Ja, men låt hästen gå då. Över. Ge en tömman och låt den gå. Han kanske vet bättre än vi. Ja, jag gör det då. Sen blir det motlutning. Då vi har gått över den här myren.
Ja.
Ja, han visste ju inte hur hästen gick om han... Vi ska känna på vädret, sa. Vi ska känna vad vädret... Känna vad det blir... Det tar här, så, eller det tar här, eller så där. Ja. Så vi har samma vind. Ja, det kan, men det kan vrida sig, sa. Men det började bli något mindre storm och något lite ljusare. Vi kunde ana någon martall och sånt där. Mm. Men vi visste ju ingenting om vi gick mot norr eller söder, öst eller väster inte.
Nej.
Men vi litade bara på hästen. Och mycket riktigt, vi kom till en sluttning. Ja, nu, om vi nu är vore på vägen, det vet vi ingenting om. Då är det bara så långt upp till den där Pajeltis.
Ja.
Ja, vi kan ju gå över. Nej, om vi kommer till Pajeltis kommer vi aldrig fram, så. Vi måste komma till stugan, för därifrån är vägen till station. Och annars kommer vi ner till spåret, då vet vi inte om vi når om Pajeltis, om Näsberg eller söder om Näsberg. Så det går inte, vi måste komma till Pajeltis först. Är det någon stor stuga? Nej, det var en stuga med en ruta, sa de. Ja, men hur ska det gå? Ja, nu går jag före. Och nu får hästen gå mellan oss. Och du får gå sist. Och du får känna efter att vi går rätt fram. Och du får säga till om du ser att vi är viket till höger eller vänster. Vi får försöka. Och ska vi prata. Och så får du gå och känna. Du får dra upp mössan och känna att det blåser åt samma håll. Då börjar det blåsa så här lite. Mot mig lite. Så där. Och jag ska gå mot och ha vinden här. Och så kom vi. Nej, gosse, vi kommer. Vi har nog gått förbi den, sa. Vi får nog dö här. Ja, vi har mat för två dagar. Till två dagar kan vi, om vi äter lite, kan vi leva två dagar, sa. Men blir det kallt så fryser vi ihjäl, sa. Ja, men vi ska väl inte tro det, sa jag. Jag tänkte på Anna hemma i Folke. Hon hade ju inte mig redan då. Då... Så vi går 10 minuter till. Vi kanske har gått för sakta. Hästarna går ju fortare, men nu har vi gått... Ja, det har du rätt i. Vi går 10 minuter till. Men hittar vi inte sugan då, då ska vi befalla oss i Guds händer, för då är det slut för oss. Ja, jag kände det väldigt svårt det där. Det får jag säga. Jag var rädd. Men så jag ser 1, 2, 3 en ruta. En ruta med ljus. Och vet du, jag är så glad. Jag föll på knä i snön och tackar Gud som har fört oss fram. Och han också. Jumalangitos, jumalalegitos. Och så gick vi in.
Ja.
Och jag full med stugan med barn. Somliga låg och somliga var i sängen. Det var tidigt på morgonen det där. Och... Ja. Klockan är 9.
Ja.
Ja, jag ska fortsätta lite.
Ja.
Då så frågar jag, är mamma, de var rädd, barna.
Ja.
Och hon är inte gått honom. Navetassa, hon är i lagorn.
Mm.
Jaha, ja, vi är snälla vänner, sa jag. Vi ska behöver inte vara rädd för oss. Ska ni inte stiga upp, ni alla som är i sängen? Nej, vi har inte så många skor, sa de. Vi har bara 3 skor, vi är 5 barn. 3 par skor.
Ja.
Ja, det var inte mycket det. Ja, jag hade ju 100 kronor i lön per månad då. För husrum och resor och allting. Så jag hade ju inte något kapital. I alla fall så gick jag till, så var det en mil kvar då, men då var det ett skidspår ner till station, så då kom vi ner till station. Och då sa jag åt handlaren, har jag kredit för så mycket, 25 kronor, så ska jag avstå dem där. Dels var det vår räddning och dels hade de inga skor. Kan ni skicka dit lite skor och lite mat, det är julafton nu. Mm. Och så tömde jag min börs.
Ja.
Det var några kronor där också, kanske någon 10 kronor. Ja då, det var han, det ska vi ordna. Och pastorn behöver inte skicka det på en gång, inte sa han. Nej, jag vet att pastorn har ingen stor lön, utan ni skickade det ledigt, ingen ränta ska jag ta heller. Så de fick då skor alla, de som var utan. Ja. Och så fick de lite karameller och gryn och russin och sånt där. Och då han här for tillbaka, han då till Tjorvik.
Ja.
Och då kom ett malmtåg och de lyckades få det att stanna. Det var stations, det var bara en anhalt. De lyckades få det att stanna och det var mycket, det kostade pengar det, men de fick veta fallet, sammanhanget, så fick jag åka gratis. Annars kostade det även 20 kronor med stannat tåg.
Ja.
Och så var elektriska tåg. Och så kom jag till Lakaträsk, till Stinsen där som kände mig. Och han var gift med en släkting till Selma Lagerlöf. Han hörde till det där bibeltrogna vänner. Så han var väldigt, väldigt sträng i lagen och så vidare. Och då kunde han skaffa en hästskjuts. Men då, det var så dålig väg så hela dagen gick åt innan jag på kvällen den här, senare än 9. Anna hade just gått och lagt sig och hade väntat till klockan 10.
På julafton.
Ja, på julafton. Då kom, det var första julafton. Då kom jag hem äntligen. Och om någon var glad så var det hon och jag. Denna Anna som nu övergav ett slott i Skåne. Och prisade och så ärade som de bästa människor på jorden. Vill inte missa henne. Hon hade större lön där än jag hade.
Ja.
Som guvernär.
Ja.
Och, som och som miljonär.
Ja.
Fruktodlare. Och så gick jag upp i kyrkan på morgonen och predika gudstjänst.
I julottan då?
Julottan. Det var den, då jag kom dit där så var det en annan som körde posten och kom och sökte mig på den där julottan, på ja. Den 40-årsjubileet.
Ja.
Känner fast hon igen mig? Nej. Det är jag som fick ett par skor 1908, sa hon.
Nej.
Ja. Och vi har välsignat pastorn för det där.
Tänk.
Ja, mamma hon har död nu, men hon har gråtit många gånger att hon hade besvärat pastorn så där och ge ut så där. Hon visste hur dåligt jag hade nu.
Ja.
Ja.
Tänk.
Ja. Jag fick tjänstgöra länge när jag hade någon enda slant över, förstår du.
Ja. Ja. Tänk att det var så ljusligt.
Ja, det var så.
Oh.